Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson. Det här är premiären av det här programmet där jag kommer intervjua olika makthavare och kanske kommer jag skämta lite med dem också. Idag har jag Per Schlingmann med mig här och jag kommer bland annat fråga honom hur länge Moderaterna kan vara nya. Och så kommer jag lite tips på hur Moderaterna kan förnya sig, till exempel genom att byta allianspartner. Men kanske är det så att du som lyssnar undrar vem Per Schlingmann är. Aha, det gör du. Ja, men då gör jag så. Då berättar jag det nu. Vem är då Per Schlingmann? Per var vår allra första spindoktor. Ingen i Sverige har hört talas om begreppet innan Per. Och kanske var det därför vi togs med sån storm när han dök upp från ingenstans i början av 2000-talet. Han är en av Sveriges få superhjältar som på egen hand förvandlade den fula ankungen vi förut kände som Moderaterna till den vackra svan vi idag kallar för de nya Moderaterna. Tack vare Per så vågade vi svenskar rösta på något annat än sossarna. Det kändes liksom inte lika farligt längre. Tack Per för den KBT-behandlingen. Det många inte vet om Per Schlingmann är att första gången han röstade i Sverige var 2010. Och då röstade han på Miljöpartiet. Nej, jag skojar bara. Jag har ingen aning om vad han röstade på. Idag jobbar Per som föreläsare och rådgivare inom kommunikation. Han lär alltså ut hur man kommunicerar. Inte så imponerande alltså. Det kan jag också föreläsa om. Antagligen mycket billigare. Människan kommunicerar med tal, skrift och gester. SMS och röksignaler. Det är de typ. Per Schlingmann är här idag för att han har skrivit en bok som heter Stå aldrig still. En titel han stulit från Joakim Tåström. Helt omedvetet enligt honom själv. Sure, vi vet nog var du får din inspiration ifrån, Per. Stå aldrig still handlar om hur samhället förändras och hur man måste förändras med den. Som ett litet bevis på det är boken full med QR-koder så att man kan avbryta sin läsupplevelse genom att ta upp mobilen och titta på ett videoklipp. Modernt. Per, om du inte vill stå still så hoppas jag i alla fall att du kan sitta still medan du är här. Välkommen till veckans viktigaste intervju, Per Schlingmann. Hej på dig.
God morgon.
Du, den här boken, jag håller den i handen här. Ja. Stå aldrig still. På omslaget här så ser man att du står väldigt, väldigt still.
Det är, ser ut så, ja. Men egentligen så tänker jag mig framåt.
Jag tänker att det borde vara en suddig bild att du åtminstone är på väg någonstans.
Ja, fast man kan faktiskt fysiskt stå still utan att behöva stå still.
Vad sa du en gång till? Man kan stå still utan att fysiskt stå
still. Alltså, i grunden så handlar det väl om att det egentligen bara finns två tillstånd. Det ena är antingen så avvecklas man eller så utvecklas man. Det finns numera inget statiskt däremellan.
Du, jag tycker det är så himla fint att ha det här, för du är ju anledningen till att sossarna inte styr landet just nu. Och medan sossarna hade varit hotade på tronen i 100 år, och så kom du.
Jag är lite mer ödmjuk än så. Jag kanske har haft något litet finger med i spelet.
Det har Göran Perssons förtjänst också.
Göran Persson och några till. Mm.
Men på tal om det så har du funderat på att hoppa på ett annat parti?
Jag har faktiskt aldrig gjort. Utan jag funderar inte så mycket på partier just nu. Utan jag funderar mer på allt annat jag gör.
Ja, men jag tänker om alltså, att det hade varit ett enormt bevis för att det var tack vare dig. Om du hade hoppat på ett parti som inte var i riksdagen. Fi. Om du hade fått in dem i riksdagen som Svennis hoppar på Notts County, då hade du ju blivit en legend.
Ja, om man nu har utgångspunkten att allt här i livet handlar om självförverkligande och en själv.
Nej, men det, du hade blivit en legend oavsett vad man har för åsikt om det.
Jo, men så att säga, ett egenvärde ligger inte att vara en legend, utan snarare handlar det om att göra rätt saker på kring man tror på. Man har liksom ett liv att spela på.
Ja, okej då. Varför blev det just Moderaterna du hoppade på? Jag tyckte det var fint att du skrev så här, att Moderaterna hade helt enkelt tidigare gjort fel samhällsanalys och haft fel svar och fel attityd.
Mm.
Jag tycker det låter som ett dåligt parti. Varför vill du hänga med dem?
Alltså, i början av 2000-talet, eller när vi inledde förnyelse av Moderaterna, så var Moderaterna sällsynt dåligt uppdaterade. Och man hade väldigt mycket svar som var tillbakablickande. Någonstans är det ju så att man är med ett parti handlar i grunden om att det finns liksom en värderingsmässig bas och man tror på någonting.
Men om jag tänker så här, nu det här partiet jag röstade på förra gången, jag tycker inte om dem längre. Då
alltså,
byter jag partiet, då går inte jag in och...
Nej, men det är inte fråga att man inte tycker om. Alltså, jag tycker det finns ingenting i det här samhället som är fullständigt. Allt kan bli bättre. Och jag tycker att det ska man ha som utgångspunkt.
Ja, precis. Men i mitt fall så hade det varit enklare om jag bara, jag röstade på
ett
annat parti.
Det är så här, det fanns inget annat parti som var bättre.
Du, din bok, det handlar ju om förändring väldigt mycket. Det är bra med förändring.
Ja, förändring är ett faktum att vi måste förhålla oss till.
Okej. Okay. Men om det är bra som det är då?
Om det är bra som det är? Jag tycker man ska se det på två sätt. Det ena sättet är att faktiskt, trots min titel Stå aldrig still, så tror jag det är otroligt viktigt som människa att ibland orka stanna upp trots att man borde röra sig och bara tänka på fan vad bra man har det. Eller vad bra man har det.
Ja.
Men å andra sidan är det så att den här känslan av att vad bra vi har det är ofta en väldigt falsk trygghet. Problemet är just det där att det statiska finns inte, för då kommer någon annan.
Det kommer någon annan.
Ja, och tänker nytt, kör förbi och helt plötsligt så känner du att du inte har lika mycket liksom, mark under dina fötter.
Nej. Men om jag sitter på en strand i Thailand och dricker en kokosnötsdrink.
Det gillar jag också.
Ja. Så kommer du att säga, det här måste du förändra. Annars kommer någon annan att ha en större kokosnötsdrink. Eller?
Så, om man tar i sin förlängning. Nej, men absolut inte. Utan jag tror att en otroligt viktig del kan tyckas märklig. Men i förmågan att inte stå still så ligger också förmågan att stanna upp och reflektera. Se sig själv utifrån och fundera på vad har man för liksom, styrkor, svagheter, brister, möjligheter. För att kunna sen fatta rätt beslut.
Mm.
Så det är inte så att vi ska ha en värld full av Duracell-kaniner där alla bara snurrar runt. Utan det handlar i grunden om att man ska fatta beslut som gör att livskvaliteten ökar. Eller om det är ett företag att man kan växa och göra bättre saker.
Ja, just det, för att i företagsvärlden så fattar jag liksom, de måste förändra sig som Apple nu. De har ju fastnat. Gå in i Apple vet jag.
Ja, Apple är ju extremt intressant. Den andra delen av det som är intressant med Apple också, det är att allting handlar i grunden om förväntningar. Alltså vad är förväntningar så enorma på dem?
Så att om du går med dem och förändrar dem, byt namn på dem till bananas. Men företag fattar jag som sagt, men politik tycker inte jag är lika självklart att man kan gå in och alltså förändra för mig politik. Alltså du var inne på det innan, ideologier och så, de är väl beständiga på något sätt.
Jag tror man ska säga så här att någonstans är det ju ganska beständigt över tiden vad man vill uppnå i politiken. Och jag tror att det finns väldigt bred konsensus i Sverige. Man vill uppnå att många jobbar, många kommer till sin rätt. Människor som inte har arbetsförmåga ska känna sig trygga i det. Vi ska ha en aktiv utrikespolitik. Och det finns ett antal mål man har med politiken. Och de upplever jag som ganska beständiga. De kan man säga var ganska beständiga också i Moderaternas förnyelse. Men däremot så måste man ju absolut ha en förmåga att ständigt ompröva vägen dit. Och det var ju väldigt mycket det Moderaterna gjorde. Alltså, i ambitionen att få fler i arbete så insåg vi exempelvis att den svenska modellen har tjänat oss ganska väl och gjorde en enorm förändring i synen på liksom, arbetsrätt, arbetsmarknad. Men det var inte så att vi bytte mål, utan vi insåg att samhället förändras. Vi måste inse det. Så det är enorma krafter i form av liksom, den globala konkurrensen, digitalisering.
Skillnaden på de olika politiska partierna? Som du säger, konsensus är målet detsamma.
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det finns ju också liksom, värderingsmässiga delar. Och den mest avgörande tror jag det är den här att hur mycket ska egna insatser spela roll för människor? Alltså den ytterligheten på vänstersidan är ju att det spelar ingen roll vad människor gör. Alla ska ha lika ändå. Ytterligheten åt andra hållet är att vi ska inte ha något gemensamt, utan det ska bara vara egna insatser.
Mm.
Och det är klart att det måste finnas incitament för människor att anstränga sig, plugga, ta risker, ta initiativ och så vidare. Men det som är kärnan med Sverige är att vi kombinerar det med liksom en gemensam trygghet som människor vågar också. Men här finns ju stora skillnader i liksom värderingar. Och det som skiljer partier åt, å ena sidan är det absolut det här tror man att höjda skatter eller lägre skatter leder till ett visst utfall. Men det är också så här idémässigt.
Ja, men känner du att ni håller avkall på era åsikter? För jag känner ibland om ett politiskt parti byter åsikter så är det nästan viktigare att komma till makten än med vilka åsikter man kommer dit med.
Jag tror att det risken är att människor uppfattar det så. Jag kände det aldrig så, utan någonstans var det så här att väljarna straffade ju Moderaterna i valet 2002. Vi fick tappade mängder med väljare som gick till andra partier som inte röstade på oss igen. Då har man ju ett ansvar, skulle jag säga, att fundera på varför gjorde de det. Att lyssna på människor, därför att politikens, vad är syftet med politiken? Jo, i sin allra enklaste form så handlar det väl om att göra samhället bättre för de människor som bor i det här landet. Mm. Och då måste man också lyssna på vilka problem upplever människor politiken måste ta tag i. Och respondera på det.
Ja, fast det är ju samma sak som Henry Ford sa. Fråga inte folket vad de vill ha, för då vill de ha en snabbare häst.
Jo, men alltså, ja, det är en väldigt stor skillnad. Alltså, jag tror att det är otroligt viktigt att fråga människor vad är deras upplevda problem? Vad upplever de för problem i vardagen? Vad upplever de för att Sverige står inför för problem? Och respondera på det. Sen så ska man inte lyssna på människors lösningar, utan det måste man ju fundera på vad man tror är rätt idémässigt, men också vad forskning och annat säger. Så jag tror att det här med att vara pragmatisk är någonting otroligt vackert och fint. Ibland är det utskällt och alla ska vara så ideologiska. Jag tror att människor söker partier som vet vad de vill, men som också är pragmatiska och handlingskraftiga.
För jag älskar också pragmatiska människor, men just inom politiken vet jag inte, är det att vara en politiker då?
Ja, absolut. Ja, men absolut. Och jag skulle säga, är det någonting som karaktäriserar svenska väljare, så är det att man belönar pragmatiska politiker.
Men en pragmatisk politiker är ju också någon som, kan man väl säga, byter åsikt och kollar lite av.
Nej,
hur funkar det nu då?
Ja, absolut. Hur funkar det nu? Ja. Om man inte ställer sig den frågan, då ska man inte vara politiker. Jag skulle aldrig vilja rösta på en sån som, oavsett om det fungerar eller inte, står för någonting. Då är det liksom en fyrkantig ideologisk politiker som har tappat fotfästet med tiden.
Då har vi också två ytterligheter. Antingen här var någon som gör politisk övertygelse, här var någon som bara gör det
absolut inte. Utan alltså att det är att kombinera en politisk övertygelse med en insikt om att det man också vill genomföra också ska få effekt. Annars är det helt meningslöst att genomföra politiska förändringar om det inte leder till någonting.
Man måste ta upp det här att du satt upp riktlinjer för kläder, och du skriver lite om det i boken också. Och folk tyckte det var lite konstigt. Det kan man förstå.
Media och kommentatorer tyckte efterhand att, alltså så här var det ju.
Men tyckte partiet också att det var, tyckte de att det var fel?
Ja, alltså det har ju blivit väldigt uppförstorat och sådär. Och jag har inga problem att det har blivit uppförstorat.
Var det som att jobba med tonåringar? Att säga till dem så?
Nej,
ha inte så trasiga kläder på er.
Alltså så här, att
fast tvärtom.
Jag tror den stora skillnaden som vi gjorde mot andra partier, det var att vi var väldigt transparenta och öppna. När jag kom in i Moderaterna 2003, så var vi väldigt övertygade om att vi måste ändra väldigt mycket, både liksom politiken, men också hur vi förhåller oss till väljare, hur vi agerar och så vidare. Och en väldigt viktig del var att vara väldigt transparenta. Och för mig är det självklart att fundera på vilka ord man använder, men också liksom en insikt om att om man har ett rött pannband på sig, eller om man har en tredelar som du har idag, eller om man har tredelar kostym, det skapar liksom, säger någonting, och det skapar trösklar eller inte till människor. Det är lättare att prata med en person som har ett pannband på sig än en person som kanske har tredelar kostym och en sån här klocka i ett litet sån här silverkedja och allt vad man har.
Mm.
Och det var väl mer den insikten. Sen tror jag att det grundläggande är att vara sig själv. Men för mig var det ganska odramatiskt. Men det dramatiska var ju att vi var helt öppna med det. Jag tror att andra partier också jobbar med det här. Det är ju nog ganska odramatiskt.
Ja, precis. Miljöpartiet gjorde ju samma sak, fast tvärtom. Att de tvättade skägget. Men ändå, kan du förstå att folk ändå tänker så här att man blir misstänksam mot vad Moderaterna, vem är du egentligen? Du vill ha en tredelad kostym. Men det här i en slags fräck skateboard t-shirt.
Om man står med en fräck skateboard t-shirt och det inte känns äkta, då är det helt fel. Så att det är ju inte alls det jag menar. Men i grunden så är det ju på någonting helt centralt, nämligen att om man är ett polisparti eller någon annan som gör stora förändringar, så kommer människor ställa sig frågan, gör de det här bara för att vinna min röst? Mm. Eller gör de det för att det är äkta?
Det var kanske äkta, men det var ju också ett PR-trick.
Okej, på vilket sätt var det ett PR-trick?
Ja, men hela boken handlar ju liksom om hur du förändrade partiet och som du säger.
Ja, det grundläggande i boken är att ska man förändra så måste man göra verkliga förändringar. Annars så ser människor igen det direkt. Så om du kan definiera ordet PR-trick för mig, som används väldigt vanligt, så ska jag kunna svara på om du var där.
Ja, men vad fanken, du kom ju in och förändrade och liksom och förnissade och bytte kläder och bytte
alltså,
också,
grunden, vi
säg inte de här orden, säg de här orden istället.
Alltså vi förändrade politiken, innehållet, vi gjorde verkliga förändringar. Och det är klart att sen gäller det att försöka att kommunicera de här verkliga förändringarna. När det gäller ord så är det väl det mest självklara att eftersom ord betyder olika saker för människor så det gäller att kommunicera på ett sätt som A är begripligt och B är så attraktivt som möjligt.
Mm. Och detta
det är väl helt oproblematiskt. Då jobbar varenda människa med PR. Alla jobbar med PR-tryck varje sekund, varje minut. Ja, men det är väl inget konstigt med det?
Nej, det har jag inte implicerat. Att det var
nej, men det finns, man brukar ibland prata om det här med PR-tryck som om det vore någonting som lurar människor.
Ja. Men du säger att ni förändrade politiken. Vilka var de stora förändringarna i, alltså politiska förändringar ni gjorde?
Jag tror att...
Där ni bytte åsikt, så att
säga. Dels var det i skattepolitiken där vi gjorde en väldigt kraftig förskjutning från att sänka skatten för de människor som hade relativt höga inkomster till att sänka skatt för låg- och medelinkomsttagare. Det var i synen på välfärden där vi sköt till mer resurser till välfärdens verksamheter.
Var det att ni plötsligt bytte åsikt om detta eller var det att ni tänkte att det här vill väljarna ha?
Nej, det var att vi gjorde en sammantagen bedömning utifrån vilka var Sveriges problem. Och den stora förändringen var ju att under liksom 80- och 90-talet och sådär så var det väldigt mycket prat om höga marginalskatter. Och man trodde sig att Sveriges väg till fortsatt framgång det är att om de som är duktigast, mest högutbildade, om de bara jobbar lite mer så kommer det bli bättre. Om man pratar om Pomperipossa och allt sånt där. Men vi gjorde en helt annan analys. Vi konstaterade att vi har ju över 1 miljon människor i vuxen ålder i det här landet som inte jobbar men som har arbetsförmåga. Det är problemet. Och då måste man fundera på vad är lösningar där? Jo, sänk skatten för dem med låga inkomster. Titta på det som i ekonomin kallas för marginaleffekter. Nämligen så här, vad är skillnaden om du jobbar eller inte jobbar? Extremt liten skillnad om du exempelvis jobbar deltid. Det finns vissa, om du räknar ihop alla kostnader för att åka till arbetet och allting. Så du måste liksom göra det mer lönsamt och sen göra det billigare att anställa människor.
Funkar det?
Jag skulle vilja säga att det funkar. Man ska komma ihåg att vi har ju haft en period med en otroligt stökig omvärld med finanskris och skuldkris och sådär. Men det är ju fler som jobbar idag, det är fler som söker arbete. Men jag skulle säga att det finns ju extremt stora utmaningar kvar.
Ja, just det. Men det finns ju de som att ni ändrade i till så här försvarspolitiken och brott och straff så där, att ni faktiskt gjorde riktiga förskjutningar liksom i åsiktsförskjutningar.
Ja, det skulle jag inte när det gäller dem. Alltså när det gäller försvarspolitiken så var det ganska livat ett tag. Men det byggde ju egentligen på att i samsyn så fattade vi Sverige beslut för väldigt länge sedan om att ställa om försvaret. Från det här att vi ska ha massa trupp på marken i Sverige till att vi ska garantera säkerhet med andra.
Ja, precis. Men jag tycker ändå att i era egna ledare har det knorrats en del om detta.
Jo, men absolut. Samtidigt är det så här att Moderaterna var ett ganska litet parti innan. Moderaterna har blivit ett mycket större parti. Vad händer med ett större parti om man får mycket mer åsiktsbredd? Och jag tycker att det som kallas knorras tycker jag är en väldigt bra intern diskussion. Låt det knorra mer, tycker jag.
Ja, men ni har fått nya på bekostnad av att de gamla är lite sura.
Nej, jag vet inte om de gamla är sura, utan det är väl också, det är inget jag är inte inne i politiken, men jag upplever så här att om det är så att man har en häftig diskussion internt och folk blir lite upprörda och så vidare, det är väl bara bra. Man får en diskussion, man ifrågasätter.
Det är det vi kallar riksdagen.
Det är väl det vi kallar liksom också att ha liksom lite tröghet i systemet, att man ifrågasätter och inte bara köper allting. Mm. Det är väl alldeles utmärkt, det är för lite av det.
Men om vi går tillbaka till att du modellerar om kläder och tal och sådär. Jag tycker du är jättebra att du förändrade Moderaterna och så, men det jag tycker är lite tråkigt är att det är också tack vare dig som inte har några karaktärer kvar i politiken längre. Tack vare dig som Håkan Juholt inte fick finnas. Nej, han stack ut så himla mycket.
Ja, nej, men Håkan Juholt var en... alltså det är en rätt intressant fråga det där. För jag funderar någon gång så här. Om man bara tänker på... vi hade ett vitt blad. Så skulle vi skapa de här perfekta mediepersonligheterna i politiken.
Fredrik Reinfeldt.
Det intressanta är att om man då tittar tillbaka... För vilka är det som har blivit riktigt så här framgångsrika som liksom karaktärer? Då är det sådana som Alf Svensson, Gudrun Schyman, Carl Bildt.
Förr i tiden, ja.
Ja, Carl Bildt är väl i allra högsta grad aktiv fortfarande. Anders Borg skulle jag säga, många upplever som en enorm personlighet.
Ja, men Carl Bildt att det är väldigt impopulär. Mycket... För just för att han sticker ut så himla mycket.
Han är väl enormt populär. Han är väl polariserad. Jag vet, jag kommer ihåg en gång när han granskade Lundin Oil. ja. Så skulle SVT, tror jag, göra en stor undersökning om hur har ditt förtroende påverkats för Carl Bildt. Och sa så här, ja, du måste komma ner till studion i Göteborg, absolut, så har jag inga problem. Och undersökningen visade sig att förtroendet inte påverkas ett dyft, därför att folk har bestämt sig. Väldigt många har väldigt högt förtroende och det finns de som är väldigt negativa. Så man är väldigt polariserad och det är det som det utmärker personligheten.
Och det går till det vita pappret. Hur skapar man den perfekta?
Det går inte, utan det är personligheter som över tiden vinner förtroende. Det finns inga kortsiktiga segrar, utan det, liksom, det tar tid och är du bara dig själv och äkta. Och sen kombinerar med lite så här speciella personligheter, så tror jag att det är det som är framgångsvägen.
Ja, fast där har vi ju och kan ju alltid ett nötskal. Han har ju sig själv innan han var som honom.
Absolut.
Men det gick inte liksom.
Men jag skulle säga att i Håkan Juhals fall handlar det extremt lite om hans personliga kvalifikationer som en karaktär. Därför att han var ju en väldigt spännande politiker och jag skulle säga att jag är inte helt säker på att Stefan Löfven är en mycket, mycket tuffare motståndare än Håkan Juholt, därför att Juholt ville ha spelplanen liksom när det gäller barnfattigdom, orättvisor, alltså det som är liksom riktigt hans, sossarnas hemmaplan och alliansens bortaplan. Men alltså Löfven är mycket mer på liksom jobb, tillväxt och medelklass.
Ja, precis. Och jag bara tycker att Löfven verkar mycket tråkigare än Juholt, men ändå verkar det funka mycket bättre. Och
det återstår väl att se. Löfven är ju än så länge oprövad. Men om man går tillbaka till det så är det väl så att vad är då skälet till att man har många företrädare som du säger som inte är karaktärer? Mm. Jo, det är för att i grunden är det kanske den typen av politiskt ledarskap som en majoritet av svenska folk vill ha.
Som inte är tydliga karaktärer?
Ja, men som är liksom trovärdiga, långsiktiga, ansvarstagande.
Lite tråkiga.
Och som kan hantera. Nej, alltså tråkig. Jag vet inte om tråkig eller rolig är en relevant parameter. Liksom. Det här är ju människor som ska hantera rätt allvarliga saker. Okay. Och vi lever ju i ett underhållningssamhälle, så det är klart att kraven på att alla ska bjuda på underhållning här tiden är stora.
Men å andra sidan saknar jag lite, nu är ju Carl Bildt kvar. Men, ja, men som jag tänker med Moderaterna förr i tiden så var de mer av den här fuck-off-karaktären. Så här tycker jag. Medan
det tycker jag är en väldigt, väldigt dålig attityd.
Men Reinfeldt är lite mer ursäktande nu. Det tycker jag är lite synd. För att då är det lättare att bara säga, ja, men jag vet exakt vad jag har, Carl Bildt. Den tjommen liksom. Ska jag välja om jag gillar eller inte? Medan det är lite svårare med sådana.
Du vill ha lite mer statiskt alltså. Så är det enkelt att förklara. Det är ju mer spännande med människor som man inte riktigt vet vad man har. Om det nu är så.
Ja, om man ska läsa en bok kanske.
Ja.
Då är det spännande med sådana. Men hur länge kan man förnya sig?
Man kan förnya sig hur länge som helst.
Kan man göra. Men om vi tar nya Moderaterna, hur länge kan de vara det?
Ja, det är ju upp till människor, och människor tycker att det är äkta eller inte.
Ja, men jag menar om 40 år, kan man kalla det nya Moderaterna fortfarande?
Ja, absolut. Men det ställer ju krav på en ständig nyfikenhet och att aldrig luta sig tillbaka och att ständigt liksom fundera på vad är problemen idag.
Jo, men de
är... Det är också så här att i början så var ju nya Moderaterna för människor, medier och andra väldigt mycket skillnad mellan nya och gamla Moderaterna. Mm. Det är ju idag rätt ointressant. Därför att det har gått liksom 8 år, det är en evighet i dagens läge. Så att nu nya handlar mycket, nya markerar någonting annat idag, det skulle jag säga.
Är det ändå en tidsmarkör?
Alltså jag tror att nya markerar för människor idag att snarare att liksom det är en attityd och en öppenhet att ifrågasätta, att söka det nya.
Okay. Så det är liksom fräscha Moderaterna?
Ja, alltså i grunden så det spelar ingen som helst roll vad jag säger eller Fredrik Reinfeldt säger, utan det är upp till vad människor uppfattar att nya betyder.
Ja, alltså ny har bytt betydelse där lite grann.
Verkligen.
Ja. För att annars tänker jag att ni kunde ha så jättenya, mint condition, moderate.
Det är ju det bästa sättet att förstöra hela förnyelseprojektet, tror jag.
Ja, va? Det är det som är, då har ni bytt. Är inte förnya att byta
då gör man så att säga en retorisk förnyelse.
I boken skriver du att det är en myt som är så här, det som födde framgång igår kommer också att föda framgång idag.
Ja, det kommer inte räcka i alla fall.
Men om vi då återgår till Moderaterna igen då, då måste de... Ska de släppa alliansen då till exempel? Byta allians?
Nej, alltså jag är inte inne i politiken. Jag ska inte ha massa synpunkter på framåt.
Men
någonstans är det så att om man tror att man ska upprepa en succé, det brukar ofta vara det bästa sättet att göra ett fullständigt pladask misslyckande.
Första jobbskattepålägget.
Där har du någonting.
Semesterlinjen, tänker jag. Men du vet inne på det här med ord och byta ord på betydelse och sådär. Nej, jag tyckte visserligen om när ni började kalla det för Arbetarpartiet. För att jag hade aldrig riktigt reflekterat över vad det ordet betydde. Liksom. Jag vet inte vad jag har kommit fram till. Men ska vi prata om det? Vad är ett arbetarparti? Är det ett parti som skapar arbete eller ett parti för? Eller vars medlemmar är? alltså, arbetar?
Jag skulle säga, för mig betyder det dels att ett parti för alla som arbetat, har arbetar, vill arbeta. Inte, har ingenting med klass att göra.
Nej. Men det kanske
är det, det ena, vad de tänker, det är upp till dem. Så. Det andra är att det handlar någonstans om att se arbete som ett otroligt viktigt värde i samhället. Som både skapar utveckling men som också ger människor arbetsgemenskap och man är delaktig liksom i hela samhällsutvecklingen. Så men det borde liksom idémässigt.
Arbetat, och vill arbeta, och så, det är ju alla i hela samhället.
Ja, i grunden är det. Och skillnaden är ju väldigt mycket en syn att är det arbete som skapar personlig utveckling och välstånd eller är det någonting annat?
Ja, för när jag tänker arbetare, då tänker jag gruvarbetare.
Ja, men det gör inte jag.
Det gör inte du?
Nej.
Okej, men så att alla kan vara arbetare? Jag som egen
det finns ett problem där, därför att den traditionella bilden av en arbetare, det är ju en väldigt manlig individ som ofta jobbar med manuellt arbete. Idag så ser vi ju en mycket mer mångfacetterad, folk är egna företagare, folk jobbar i tjänstesektorn, folk jobbar i offentlig sektor. Så att jag tror att en stor utmaning för varje parti är ju att släppa så att säga de definitioner av som vi har beskrivit samhället och hitta sina egna sätt att göra det. Det är ju så att vi försöker beskriva exempelvis arbetsmarknaden som att vi har tjänstemän och arbetare, men så är det ju inte längre, utan
Nej. Men ändå tog ni det ordet arbetarpartiet.
Arbetar, inte arbetare, utan arbetarpartiet. Det är en väldigt skillnad.
Ja, just det, men du säger själv att de orden knappt finns längre. Eller att de
ja, alltså att dela upp arbetsmarknaden mellan att vissa är tjänstemän, vissa är arbetare. Och det går liksom inte att jag tror man måste göra nya, man måste hitta nya sätt att beskriva arbetsmarknaden och samhället som är mer relevant idag. Och det är det sökandet vi är nu, därför att det finns inga enkla sätt att sortera.
Men exakt, det är därför jag också kanske blir lite, tycker det är ingen slump att ni inte var arbetarpartiet. Det var väl just för att Socialdemokraterna hade ägt ordet i 100 år.
I grunden var ju tanken så här att en insikt om att socialdemokratin och hela framväxten av den moderna välfärdsstaten Sverige har tjänat oss ganska väl. Och Socialdemokraterna har faktiskt gjort en del bra saker historiskt.
Så det var problemet, en hommage till
Socialdemokraterna. Problemet för Socialdemokraterna skulle jag säga, och det är väl det någonstans de står nu, det är att de helt plötsligt själva övergav arbetslinjen och började tro att bygga ut bidragssystem och trixa i statistiken är vägen framåt. Och vad vi sa då är att det som är ett väldigt starkt svenskt värde, nämligen arbete, nu tar vi den bollen och vi aspirerar på att vara det moderna arbetarpartiet.
Ja, just det. Om Kristdemokraterna varit det största partiet, hade ni då tagit och sagt Moderaterna, Sveriges enda kristna parti?
Om
KD hade varit det största?
Nej, det hade vi absolut inte gjort.
Nej.
Jag förstår inte frågan, men vi hade inte gjort det.
Ja, men jag förutsatt ju att ni tog det från sossarna för att ni ville bli det största.
Nej.
De hade ägt det här ordet så länge, ni sa nu tar
nej, men
vi
de har
rollen.
Inte ägt, de har inte ägt, inga partier äger några ord.
Ja, men de äger
det finns inga partier som äger ord. Orden var gemensamma.
Ja, men i debatten har de ägt.
De har ett högre förtroende, ja. Men man ska absolut inte säga att det är en statisk spelplan där allting går att förändra. Måste utgå från vad du själv vill.
Ja,
inte stirra på andra så mycket. Det finns ingen som äger ord.
Det var väldigt bra av er att visa så att det här inte är ert.
Ja, jag köper inte att de ägde ordet.
Ja, det måste du ha rättvisa då. Det har jag aldrig
sett. Det
är
fler som har högre förtroende för dem när det gäller rättvisa, ja. Utgå från vad du själv tycker är viktigt. Och sen kör så kommer du vinna förtroende.
Men man har aldrig sett ordet rättvisa i en moderat.
Jo då, jag har till och med gjort kampanjer på det.
Ja, sen du kom in, ja. Så har det väl hänt. Du, slogans, för du har gjort valstrategin för Moderaternas nästa val, va?
Ja, jag har varit med och liksom ja, jobbat fram, men det är, jag lämnar ju det i mars.
Så jag är så himla nyfiken vad det kommer bli här. För 2006 var det Sverige behöver ett nytt arbetarparti. 2010, Moderaterna är Sveriges enda arbetarparti. 2012, Sverige behöver ett modernt arbetarparti.
Ta-da!
Ja, det blir det 2014.
Det återstår att se.
Jag har en här. Arbetarparti, modern, Sverige, ett, nytt, behov. Den är också bra, vi tar den.
Det är grym. Den har lågt utfall på begriplighetsskalan, men annars var den bra.
Men du, på tal om på stjäla ord och sådär som du inte riktigt är med på, och hitta på ord.
Använda ord
kan vi kalla det. Arbetslinjen, du sa här att sossarna hade övergett arbetslinjen. Visst var det ni som hittade på det ordet?
Ja, alltså vem som hittar på det egentligen vet jag inte. Alltså vad jag menar egentligen är att Socialdemokraterna hade under ganska lång tid en syn på att arbete är väldigt viktigt och att ja, det ska löna sig att arbeta.
Ja, men ni PR-grupp och sa vi ska ha ett fräckt.
Vi har inte suttit i något som helst PR-grupp utan vad som hände egentligen var ju så här, om man backar, alltså i grunden var det så här att om man backar tillbaka bandet så pratade, det Göran Persson sa till svenska folket var så här: det stora problemet i Sverige är vad han kallar den öppna arbetslösheten, den måste ner. Och sen så var det väldigt mycket trixande i statistiken. Människor som kunde jobba var förtidspensionerade, långtidssjukskrivna. Mm. Vad vi sa då var problemet är större. Alltså, och helt plötsligt så började vi prata om utanförskap. Mm. Och fler höll med om oss att problemet var utanförskap än den öppna arbetslösheten. Med det som bas kunde vi säga att det finns ett val mellan arbetslinje och bidragslinje. Och med det alternativet så kunde vi också göra anspråk på att vara det nya arbetarpartiet. Mm. Göran Persson hade ett annat problem. Så det var ett val mellan olika problem, olika alternativ och olika partier.
Exakt definition av ordet arbetslinje. Nej. Innehåller det ett visst antal punkter? Där?
Det finns inga exakta definitioner om några ord.
Nej, så det kan vara lite vad som helst?
Nej, men det, i grunden så handlar det ju om för människor att det ska löna sig att arbeta. Arbete är grunden för välstånd och att det är liksom skillnad mellan arbete och bidrag. Det är ett vägval Sverige måste göra.
Mm, men då är det alltså skattesänkningar?
Nej, det behöver inte vara. Det finns ju olika sätt.
Det kan vara skattehöjningar också.
Det kan vara skattehöjningar på saker som inte arbetar, absolut.
Okej, okay. Så det kan vara både skattesänkningar?
Nej, men man kan ju höja skatt på fastigheter och sänka på arbete.
Ja, ja,
det är okay. Man ju relativt sett billigare
men
att arbeta.
Men det är sänka skatten på arbete då alltid?
Ja.
Så när Moderaterna slutar sänka skatten på arbete då?
Men det kan också handla om att göra det billigare att anställa, skulle jag säga, en del av en arbetslinje. Det kan handla om billigt att konsumera. Man tar exempel hela RUT-avdraget. Skapade ju en ny arbetsmarknad för människor.
Men titta, nu behöver vi närma oss en definition här. Nu har vi lite punkter som du kan...
Ja, men du är inne på åtgärderna. Jag är inne på mer liksom det här grundläggande. Ett vägval mellan arbete och bidrag.
Ja, men
sen kan man ju nå det på olika sätt. Sossarna hävdar väl också, tror jag, någon gång att de har en arbetslinje. Men det är ju människor som bestämmer vem som är trovärdig.
Ja. Jag bara menar, det här ordet betyder egentligen ingenting. Det var bara
betyder ju massor.
Ja, det betyder för mycket.
Nej, alltså så här... det är väl ointressant vad vi tycker ordet betyder här. Det är ju när människor möter ordet som det får en betydelse.
Jag läste att du tyckte att Mona Sahlin hade rätt. Hon sa att det var häftigt att betala skatt.
Mm.
Om det nu är så himla, himla häftigt att betala skatt, vad är grejen med alla jobbskatteavdrag då?
Poängen är ju så här att frågan om hur höga skatterna ska vara, det är liksom en politisk fråga. Mm. Det kan man ha olika uppfattningar.
Men att betala lite grann?
Men att betala den skatt som vi gemensamt kommer överens om att man ska betala, det är någonting som vi ser en otroligt stark värderingsförskjutning i det här samhället, att människor tycker det är rätt och riktigt. Och det är en diskussion till och med kring företag som liksom försöker smita undan skatt och sånt där. Som
förlåt, konsumenter. Du svarar inte på min fråga nu. Om det nu är så häftigt att betala skatt,
mm,
vad är grejen med alla jobbskatteavdrag?
Nej, det är ännu häftigare att betala låg skatt än hög skatt.
Ah!
Men,
det var perfekt. Det är häftigt att betala låg skatt. Det skulle jag ha skrivit. Ja. Vi måste också, innan vi avslutar den här tredje samtalet, vi måste nämna det här med Almedalen. Hur ni politiker håller på och DJar där.
Mm.
Jag tycker det är så pinsamt alltså. Det är som att se sina föräldrar stå och rappa. Varför gör ni det? Är det bra politisk kommunikation?
Nej, men det är ganska kul.
Det är kul för er?
Ja.
Okej, det är inte så kul för oss andra, kan jag bara meddela.
Men det är bara att stänga av.
Ja, men jag var ju där. Jag får blunda nästa gång.
Mm.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Per.
Tackar.
Det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag tackar dig som har lyssnat också. Det var hemskt kul att du ville göra det. Och jag tackar också min underbara producent Emmy Rasper för att du ville vara min just producent. Nu säger vi så här, vi hörs en annan gång helt enkelt. Och så säger jag bara adjö. Det är så oerhört svårt att inte kunna säga god eftermiddag. Eller?
Ja, jag vet. Man blir helt så här. Det är live-samhället.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.